Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och så, kära lyssnare, välkomna till ännu ett avsnitt av Sektpodden. Hej Rigmor! Hur mår du idag?
Jag mår fint, får jag säga.
Ja, skönt. Jag har med. Lite varmt är det idag, får jag väl lov att säga. Men vi ska inte klaga nu, när det äntligen är sommar. Ska vi börja som vanligt med en liten presentation? Vem är du, Rigmor?
Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut. Analytiker.
Mm. Och jag är Emma Genbeck, före detta Knutbypastor och före detta medlem i Knutbysekten. Och vi har Sektpodden. Ha, Rigmor, idag har jag ju en tanke om vad vi skulle kunna prata om utifrån ett intressant samtal jag hade som jag tänkte jag skulle vilja berätta. Går det bra?
Verkligen, får jag höra?
Mm. Jo, men det var så att jag satt tillsammans med en väninna som är ungefär i min ålder. Och vi pratade om, som också har växt upp inom frikyrkan, inom pingst och så vidare. Och vi pratade lite grann om våra upplevelser tillbaka och vad som har varit svårt och vad man har med sig. Jag är ju med mig Knutby och så vidare och vad hon har med sig. Och då berättade hon någonting väldigt intressant för mig, vad hon var med om när hon var... inte ens tonåring, hon var precis innan tonåren där, 11-12 års åldern tror jag. Då hon, någonting som märkte henne verkligen under lång tid. Och det var att hon fick se en film i kyrkan som hette Som en tjuv om natten. Och det här var på 70-talet, eller den kom på 70-talet, 72, det här var senare. Men någonstans där i alla fall. Och det här var en amerikansk film, en apokalyptisk thriller. Alltså en apokalyptisk thriller, alltså en film som handlade om tidens slut och utifrån ett kristet perspektiv. Och den visade sig ganska många frikyrkor under den här tiden. Jag har dock inte sett den, jag är nog lite yngre och har inte sett den.
Får jag ställa en fråga?
Absolut.
Får jag ställa en fråga? Jag bara undrar, en apokalyptisk thriller... Mm. Var det en barntillåten?
Alltså jag kan inte svara för vad för åldersgräns på den, men jag förmodar det eftersom man visar den för 11-12-åringar.
För jag har nämligen hört flera som har berättat för mig att de har sett just den filmen. Mm. Och apokalyps, det betyder ju tidens ände. Mm. Så redan att man gör en film för barn och ungdomar om tidens slut och de katastroferna gör ju att jag blir väldigt intresserad av hur din vän hade reagerat.
Mm. Ja, men det är just det. Därför att, och det här är en stabil kvinna som jag har känt länge. Och hon berättade, och det här, hon har aldrig berättat det här förut för mig, men den här filmen, jag kanske bara ska dra stora drag vad den handlar om för den som inte vet. Det handlar alltså om uppryckandet då ja, människor som har den rätta tron, som är rätt trogna, rycks upp från jorden då till Jesus, till himlen, innan då vedermödorna och vedermödornas alla plågor som ska föregå innan jorden går under. Och man talar om antikrist och det blir liksom ja, kaos och så vidare. Och den filmen skildrar då en ung kvinna som då, som man säger, inom kristna sammanhang är ljummen i tron. Och för att förklara lite grann så är det så att det finns ett bibelord som talar om att man ska vara bättre att vara varm eller kall. Alltså liksom het eller kall. Men är du ljummen så står det att Gud ska spy ut ur sin mun. Det är det värsta man kan tänka sig. Och det här skiljer då en ung kvinna då som är ljummen i tron. Det här kommer jag ihåg från Knutby. Det här var ju någonting som ofta användes och som gärna Åsa använde till exempel. Ja, för att tala om hur man inte skulle vara. Man fick inte vara ljummen. Det var det värsta. Liksom. Och den här kvinnan, hon är ljummen i tron. Och blir då kvar när alla andra rycks upp som har den rätta tron. Så hon blir själv kvar. Hennes man blir uppryckt till exempel. Och får uppleva vedermödan, hur antikrist då råder på jorden. Det talas om det här som vilddjurets märke på handen eller pannan. Och ingen kunde handla utan det. Allt det här. Och sen så slutar filmen med att hon möter sin död. Och precis när hon ska dö så vaknar hon som ur en dröm. Åh, vad skönt. Men då börjar allting om igen. Hennes man är borta. Hon hör på radion alla som har försvunnit. Och så är det igång igen. Och så slutar filmen där. Det är en väldig suggestion omkring filmen. Och min vän i alla fall. Hon beskrev hur hon som då 11-12-åring. Alltså en fruktansvärd känsla hon hade. För hon beskriver hur hon hade liksom den här känsligheten för att se filmer överhuvudtaget. Det liksom skapar mycket känslor. Man tar in mycket. Det blir liksom levande gjort för en. Och det här var på ett läger. En lördagkväll sent. Och de såg filmen och sen gick man bara och la sig. Och den här skräcken satt ju kvar i henne. Och hon berättade för mig att lång tid efter så hade hon ångest när hon kom hem och alla familjen var borta. Och hon i panik ringde runt till släktingar och vänner för att höra om någon fanns kvar av rädsla för att de hade då blivit uppryckta. Så det satte verkligen spår i henne. Och när hon berättade det här och vi pratade om det här så kom jag att tänka på brev och mejl som vi har fått. Där jag tänkte ta något exempel här som också beskriver samma sak, vilket jag tycker är ganska intressant. Och också det här som vi också pratade om, hon och jag, av att man känner sig ensam när man är med i en församling som anses vara normal och som i många stycken är bra och det finns bra saker. Men så har man då de här upplevelserna i det här sammanhanget som man faktiskt blir traumatiserad av. Och man har liksom ingen att prata med om det riktigt därför att det anses inte vara... Det är ju bra där. Det är så många som tycker att det är bra. Så det blir svårt att komma med någonting som man har upplevt som är svårt. Och på det sättet så är det ju lättare för oss som var i Knutby. För vi har ju på något sätt en gemensam upplevelse av att det här var inte bra. Och omvärlden tycker inte heller det. Så det blir lite... Men att vara ensam i en grupp och uppleva något sånt här. Och dessutom som barn eller som ungdom. Tycker jag var väldigt intressant och kände att här vill jag prata med dig Rigmor om och fråga vad gör det här i ett barn och vad kan vi liksom lära oss av det? Men får jag också läsa bara upp från ett brev som vi också har fått inom samma genre? Går det bra? Mm. Då är det en kvinna som skrev så här. Hon beskriver för mig eller för oss då, hur hon har växt upp i en församling och hur hon har upplevt att det var så mycket som det var syndastämpel på henne i runt omkring. Och så skriver hon så här. Att allt var syndigt hämmade mig i mitt känsloliv. Enormt i mitt känsloliv. När jag var 11 år visades en amerikansk film som heter Som en tjuv om natten på kyrkan. Den är otroligt suggestiv och handlar om att Jesus kommer tillbaka till jorden och några blir lämnade kvar. Jag fick enorma sömnproblem och gick upp flera gånger per natt för att kolla att resten av familjen var kvar. Det var en gastkramande rädsla för ett barn att bära. Och jag kände bara att nu har jag liksom ändå fått ganska många såna här typer av brev av människor, vuxna människor som beskriver hur de som barn har upplevt saker som faktiskt har präglat dem i hela deras vuxna liv. Jag vet, den här kvinnan beskriver hur hon fortfarande får kämpa med det, trots att hon idag är en kvinna som har karriär, barn, familj och allt. Liksom, på ytan ser det helt ut som vem som helst, men ändå finns de här sakerna kvar och etsar sig så fast. Det var lite grann det jag kände. Vad kan vi göra av det här, Imor? Vad tänker du?
Jo, jag vill gärna beröra det här. Därför att det du har beskrivit och som din vän återger själv och som flera lyssnare hör av sig om och berättar, det är ju att vara traumatiserad av religionen tidigt i livet. Och ibland så tänker jag när människor pratar om ja, den religionen är väl ingenting, den religionen är väl, den ska man väl akta sig för och det så vidare. Det är ju inte så, utan vi föds ju in i ett sammanhang. Vi väljer inte vem som är våra föräldrar, vad de har för tankevärld och umgänge. Utan här föds vi in och försöker att förstå verkligheten med hjälp av det som alla andra beskriver verkligheten.
Mm.
Och den här berättelsen som du tar upp, om vi börjar med, vad kommer det ifrån? Jo, själva berättelsen är ju uppenbarelseboken, Johannes uppenbarelsebok. Och Johannes, det beskrivs hur han sitter på ön Patmos.
I Bibeln vi pratar mellan, om, för den som inte känner igen
i Bibeln, ja, mm. I uppenbarelseboken.
Mm.
Ja, faktiskt. Ordet apokalyps fick jag höra av min man idag när jag talade om vad vi ska berätta och diskutera i podcasten. Så sa han, ja, men apokalyps, och så såg han frågande ut, för att vad hade det med religion att göra? Ja, men jag sa apokalyps, det är ett annat ord för uppenbarelseboken. Aha, så då kanske vi ska säga det, att apokalyptisk betyder helt enkelt den här tidens ände. Och så som tidens ände beskrivs i Bibeln, så kommer det en stor, det du talar om som vedermödan, alltså det är en period av krig, lidande, kaos som ska pågå i 7 år.
Mm.
Och efter det så ska enligt uppenbarelseboken Jesus nedstiga från skyarna, och Paulus berättar i breven om det här också, och ta med sig de dödas gravar som har varit troende kommer att öppnas och de återuppstår, och de levande rycks med upp i rymden för att möta Gud och vara där, för sen inträder evigheten. Så det är som om i Bibeln tänker man sig en slutstation på tillvaron, och det är det här som man bibringar barnen. Och utan att förstå tänker jag hur otroligt djupt det kan ta. Och din vän som det går bra för i livet och så, hon har ändå en släng för någonting som numera kallas, i alla fall i engelskspråkig litteratur, religious trauma syndrome. Precis som vi pratar om posttraumatiskt stresssyndrom, så är det på förslag att man bör införliva en diagnos i psykiatrin och psykoterapin som handlar om religiös traumatisering. Mm. Bland annat Marlene Winnell har skrivit och arbetat med patienter med den problematiken.
Ja, och det här är ju människor som, ja. Men jag tänker på alla mejl vi får, det är uppenbart att det finns många människor som sitter med de här problemen och som inte hittar hjälp heller. Det tycker jag är återkommande.
Och och det är det Marlene Winnell och de som sysslar med det här har poängterat, att när man kommer med den här typen av traumatisering så blir man väldigt ensam även när man söker hjälp. Därför om du vänder dig till en själavårdare inom kyrkan så får du kanske en korrigering att, och med hänvisning till bibelord som i själva verket är det som du har blivit skrämd av. Så du får återigen nästan en ett trauma på traumat i att du fattar att det är mitt eget fel, att jag skulle ha gjort så här, jag skulle ha förstått det på något annat sätt. Och kommer du till en läkare eller till en psykoterapeut så kanske han eller hon inte känner till den här religiösa erfarenheten och den religiösa tankevärlden överhuvudtaget. Och då blir man missförstådd där, för att det är väl ingenting och har inte det här att göra med. Och så återför kanske terapeuten eller läkaren problematiken till ett område där han eller hon är van att kunna hjälpa sina patienter. Mm. För det här är ett så obekant fält. Och vänder man sig till nära och kära så säger de, men du är... De känner det som att du kanske är på väg att bli en avfällning. Hur har den här uttrycket som jag har mött ibland, hur har du det med Jesus eller hur har du det med Gud?
Mm.
Och det återigen att man återför traumat. Och om du jämför till exempel med en person som har varit utsatt för misshandel, har traumatiserats av att ha varit med i krig, har varit våldtagen. Ja, men då förstår omgivningen traumat.
Mm.
Men här är det en kraftig upplevd chock som en ung människa då har upplevt. Men som omgivningen på något sätt förnekar eller slår bort. Eller till och med i värsta fall anklagar dig för. Och det här är ett dilemma som är ganska obekant inom både psykoterapin och psykiatrin. Och den som först gjorde mig uppmärksam på det var faktiskt en kollega som numera är min vän som heter Roland Sennerstam. För han skrev redan 2004 en artikel om hur han såg på barnflickan i Knutby. Och vad som, det här var innan domen i hovrätten föll. Hur han såg på hennes, den diagnos man sökte få fram på rättspsykiatrin på Huddinge sjukhus där hon var. Och där man aldrig hittade rätt. Hon fick aldrig rätt diagnos. För den fanns inte liksom i den manual vi har av psykiatriska diagnoser att utgå från. Så de konstruerade en väldigt konstig egen diagnos på henne. Men de nådde inte kärnan som man kanske inte förstår om man inte vet vad det här handlar om.
Mm. Ja, det känns ju som att det är ett litet mörkt område som man skulle behöva lysa upp. Därför att jag tror att det finns, som jag sa tidigare, många människor. Men sen så tänker jag också, just som barn så kommer du ju inte heller ifrån... Därför att om du upplever det här och din familj är med i en församling och du har, jag menar, du kommer inte därifrån. Visserligen är det väl så om du är utsatt i en familj också, men då kan du ändå få hjälp därifrån och omvärlden förstår det. Men jag tror att det är mycket svårare att få omvärlden att förstå när man har upplevt det i någonting som i mångas ögon är någonting som är positivt och bra, men ändå kan ge de här konsekvenserna.
Men så är det ju.
Ja.
Så är det. Och det är ju det här som vi har återkommit till, att när man har barnen så vet ingen vilket barn som är känsligt.
Precis, jag tänkte precis komma in på det.
Ja, precis samma erfarenhet eller vad man säger eller vad man berättar. För det ena barnet, det tar den som en spännande spökhistoria kanske, eller bara tycker det är intressant eller tänker på annat, medan för ett annat barn så går det rakt in i djupet. Och ja, och det vet vi inte förrän efteråt, vem som var känslig. För barnet kan aldrig förklara det. Och det är det som kallas, som jag har varit inne på, när vi pratar om så kallad invaliderande omgivning. Att man som barn inte blir förstådd i vad det är man upplever. Och att det är skrämmande, för då blir man blir liksom alienerad, man blir främmande där man söker sin trygghet. Och då upplever man faktiskt någonting av den här ensamheten som de här filmerna. Det är ju otäcka. Människor som har berättat om den här erfarenheten för mig, de säger inte att det otäckaste är att Jesus kommer och att djävulen ska ta över och sådana saker. Det är för abstrakt. det otäcka barnet upplever, det är alla är borta, jag är övergiven. Att inte ha kunna ty sig till sin förälder, det ser man ju redan på andra däggdjur liksom. Fölungarna nu som springer så tätt in till sin mamma hela tiden, för där är jag trygg. Mm. Så är vi människor också funtade när vi är små. Vi behöver ha tryggheten att höra till.
Och det är ju någonting
för vi vuxna.
Nej, och det är ju någonting som kommer jag också. Jag tänker på du och jag har pratat, jag blir påmind om just det här att du kunde berätta för mig om din pappas upplevelser. Vill du göra det igen?
Ja, men han var ju född 1923. Och han är verkligen ett exempel på det här. Vilket är intressant, för det visar att den här berättelsen fanns. Och den här temat i predikningarna fanns långt innan den här filmen. För han var liten pojke, han traskade i mörkret i Hällestad på östgötska landsbygden. Och var den som hämtade mjölk. Och det var flera kilometers vandring fram och tillbaka. Och mulna kvällar, vinterkvällarna, eftermiddagarna som är mörka. Då kunde man se svepljuset ifrån flygfyrarna bortåt Linköping till. Och det där gav honom otrolig ångest. För då kände han att det är Jesus har kommit på skyarna. När jag kommer hem är de inte kvar.
Ja,
och jag är syndig så jag kommer inte få följa med. Och den ångesten han beskrev när han såg att det lyste i fönstret och skymtade mamma eller pappa i fönstret. Vilken lättnad. Och detta upprepades då varje dag, varje kväll när han lämnade hemmet, så kom de här predikningarna över honom. Och i hans fall kan jag säga, han kom faktiskt aldrig riktigt över det, därför att han hade någon slags uppror eller sån där traumabaserad vad ska man kalla det för? Nej, men han bråkade med farfar, han bråkade om kristendomen, han hade aldrig kommit till ro med det här, vad det gjorde med honom. Och det betyder ju, och problemet är ju att det betyder ju inte att det här, att hans uppväxt var traumatisk, för att å andra sidan hade han ju tillhörigheten i församlingen, han var musikalisk, han fick hålla på med musik, han blev del i jubelkvartetten, sen blev han, spelade han klassisk gitarr. Allt det här var ju någonting som han fick där, och gemenskapen och alltihopa. Men inbyggd i gemenskapen så fanns den här hårda knuten av ångest som man också fick med sig.
Ja, men det är precis, och det är ju det här som är så intressant, att det mitt i det som också kan vara positivt så finns det här, och det blir så lätt nedtryckt för att man vill liksom inte riktigt kännas vid det heller, för det blir misslyckande också om man har skapat det hos barnen. Men jag känner igen, tänker på när du berättade om din pappa, så kommer jag ihåg vad min pappa berättade för mig när jag var liten, hur han som liten också hade de här känslan av att mamma och pappa, han var tvungen att springa upp och titta, ligger de kvar i sängen, för han hade också det här med sig. Och det är intressant, din pappa det är en generation, min pappa det är en senare generation, det är din generation, och sen så har vi då min väninna som är min generation som berättar om samma upplevelse, så det går igen, det har liksom funnits hela tiden, och därför så behöver
vi inte
prata om det.
Ja. Och har vi inte en lite yngre generation också? Jag tänker på Amanda Åhall som skrev en artikel nyligen och som även har skrivit intressant på Sektpoddens Facebook-sida.
Ja, oja.
Hon beskriver ju också någonting av den här erfarenheten.
Ja, jo, men absolut.
Och samtidigt måste vi säga direkt då att det här låter det som att vi säger att det är dåligt, eller man kunde tro då att vi anklagar samfunden, men jag vill understryka det igen att det är alldeles naturligt att människor bildar samfund, vi är sociala varelser, och att vi enas runt en trosföreställning eller något annat och känner tillhörigheten och gemenskapen, så ska det vara. Och jag menar, kyrkor, synagogor, tempel, moskéer, det är ju på något vis tyngdpunkter i bebyggelsen i alla kulturer. Så det är inte det att jag i alla fall säger att det är dåligt med religion. Men att religionen kan ha en biverkan hos sårbara personer.
Ja, och jag tänker också därför att många gånger så talar man kanske om sekter och då blir det rena sekter och det är lätt att se. Men när det finns kanske sekteristiska drag eller manipulativa drag eller bara liksom det här som ligger gömt i det som kanske också finns mycket gott, då blir det svårare att avslöja det, och de som blir drabbade av det blir också svårare för att, tror jag, få hjälp och få lyfta det. Utan man blir liksom, och man kanske anklagar sig själv, varför hur kunde jag påverkas på det sättet, eller varför bär jag med det här och inte de andra och så vidare. Och sen tänker jag också på det som du har varit inne på så många gånger, att ett barn har inte religionsfrihet. Så att oavsett hur bra vi tycker alla våra samfund är och att man får ha religionsfrihet, så måste man fortfarande komma ihåg att barnen i de här liksom, vi måste vara rädda om dem i det. Och det kan vi nog inte prata nog om, tänker jag. Varje förälder vill ju ge sitt barn det bästa. Och då är det ju viktigt att vi pratar om det, så att man har möjligheten att verkligen göra det. Och sen tänker jag också på det här som du var inne på, med att vissa barn är känsligare än andra. Och det tror jag också är någonting som man behöver prata om. För om man själv inte har varit ett känsligt barn och kanske inte har upplevt de här sakerna, så har man nog kanske svårt att förstå de som har gjort och tycker att de är just känsliga. Och kanske att det är lite löjligt eller så vidare. Och så har man inte förståelse för det. Och det blir väldigt tokigt. Ja.
Ja, för jag vill bara inflika. Jag har en vän som är jämnårig med mig också. Och hon berättade häromdagen att men jag tror vi har nämnt, jag tror jag har varit inne på hennes tro i något tidigare poddavsnitt, för att hon är helt enkelt jätterädd för helvetet och därmed rädd för döden.
Ja, just det.
Och hon skulle vilja bli av med den här rädslan och skulle vilja få bort den ur sig själv, och hon har gått i terapier och så vidare, men det har ju överhuvudtaget inte berörts eller varit funnits någon förståelse för. Och nu berättar hon häromdagen att hennes syster hade sagt till henne, men du är så dum och barnslig, varför tänker du så där, det gör inte jag. Men det är för att du fick följa med farmor och mormor till kyrkan. Den här, min vän, hon är då kommer från en familj med en stor syskonskara i Västsverige. Och där var ju Henrik Schartau, på 1800-talet så var det en sträng, och han var verkligen inte ljummen. Han var brinnande, den prästen.
Mm-hmm.
Och han byggde upp liksom en tro, en doktrin, en lära som blev kvar sen av hans lärjungar i Västsverige. Där man var väldigt dogmatisk och väldigt sträng. Och
min vän
var på något vis... Han levde på 1800-talet.
Okej.
Okay. Mm. Ja, mitten av 1800-talet var han verksam. Så det är ju länge sedan. Men det här satte sig i kyrkligheten. Och nu pratar vi svenska kyrkan. Och det tycker jag är intressant. Eftersom det vi har varit inne på här, det kanske mer gäller de här frikyrkliga, karismatiska församlingarna. Men här var det alltså inom statskyrkan. Och så beskrev, då frågade jag, hur var stämningen där när du, ja men jag minns inte riktigt, men det måste ju ha fastnat i mig vad prästen sa. Men jag minns ju att alla tanterna hade svarta sjalar, kyrksjalar heter det. Så de liksom svepte om sig så här svarta sjalar. Ja, men pratade ni efteråt, hörde du vad de vuxna sa om predikan? Nej, det enda de sa det var en bra predikan. Det var bra det prästen sa. Det var liksom onämnbart att ens närma sig att diskutera det här. Utan det var Guds ord för den här veckan.
Mm.
Och i familjen så hade just den här flickan på något sätt blivit delegerad att representera sin stora familj tillsammans med farmor eller mormor.
Och det var något som följde henne?
Ja, det har följt henne. Det sitter kvar där. Och hennes syskon har det inte. Vilket talar för att det var den här präglingen som hon upplever, skräcken för helvetet, som hon fick i kyrkan. Och som hennes många syskon inte alls förstår. Och då är vi där igen med att den här inre traumat som har kommit genom att man har bibringats bilder och en tro på något som ska närma sig och som ska hända. Där blir man ensam. Och i sin ensamhet så blir det på något sätt ännu värre. För då är man ensam redan här. För man är inte kanske övergiven av mamma och pappa och de som har ryckts upp till himlen. Men man är ensam om sin upplevelse.
Ja, och man har ingen att prata med den om och ingen är delad med, tänker jag. Det är ju bara det är ju ett... kan vara ett trauma i sig att ja, bli ensam med det. Ja.
Mm. Ja, det är det. Och vet du vad som kan hända om man är till exempel med i en församling, familjen tillhör en församling, då finns det exempel på hur det här, att man får ångest för någonting, kallas för att man kanske har en upprorsande eller att man liksom, det kallas blaming the victim, att man skyller på den som har blivit sårad, att det är ditt eget fel. Och det här tänker jag, det skulle vara så värdefullt om det kom in i vården på ett tydligare sätt så att man förstår människor som har den här bakgrunden till sitt trauma.
Ja, för återigen så jag tänker på de mejl vi har fått, så är det uppenbart att det finns människor lite varstans och de har ingen att prata med, tycker jag återkommer, att man känner sig ensam i sin upplevelse och att sektbarnen då blir på något sätt ett instrument för att upptäcka att det finns fler och att vi pratar om det, och därför känns det som att det är jätteviktigt att lyfta det. Men jag tänkte, får jag också dela, vi har ett mejl som vi fått just när det gäller känsliga barn. Det var en man som beskrev sin barndom inom då en frikyrka, och då berättar han att han var ett känsligt barn. Han beskriver sig själv så, och han grubblade och tänkte och tvivlade mycket, och han beskriver till och med att han rymde från mötena när han var 8-9 år. Han ville inte vara där. Och han blev tidigt rädd för döden, orolig för synd, skuld och skam och orolig för sina tankar och tvivel. Och så citat som jag har tagit med, så säger han så här, eller skrev så här: till och med i en oskyldig frikyrka fanns det inslag av saker som ni nämnt om i Knutby. Och det tycker jag också är rätt intressant, just det här att man, att just, för det är det vi är inne på lite grann där, att det kan finnas mycket bra, men det kan finnas inslag som inte är bra. Och de måste man hitta, lyfta och rensa ur, tänker jag. Men då måste man ju våga se vad som också kan vara fel. Och kunna se med sådana glasögon på sitt eget sammanhang. För att kunna hitta det där som kanske inte är bra. Och som kanske gör att just ett känsligt barn, när vi nu pratar om barn eller ungdomar, tar skada. Och det tror jag också är någonting som församlingen, skulle jag vilja uppmana, titta tillbaka. Hur ser vår historia ut? Vad har vi gjort? Vilka kan ha tagit skada? Så att man tar ett ansvar för det också. För de finns.
Ja. Det där låter väl... det där är alldeles riktigt. Jag tänker på... alltså i det som kallas den karismatiska...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kristendomen och kyrkligheten, det finns karismatisk judendom, det finns karismatiska rörelser inom islam. Vad förstår du med det uttrycket? Vad tänker du på när man säger karismatisk religion?
När jag hör karismatisk religion tänker jag på mycket känsloyttringar. Jag tänker på övernaturligt, andligt, att man ja, att det är mer liv och rörelse i den märks att man kanske är mer högljudd eller och så vidare. Och ja, ungefär, tänker jag nog.
Flera saker där som är mitt i prick, tänker jag då. Till exempel nämnde du övernaturligt. Mm. Du vet, om vi tar pingströrelsen som du är uppväxt i, jag var uppväxt i, så bildades den 1913 faktiskt genom att Philadelphia-församlingen i Stockholm blev utesluten ur Svenska Baptistförbundet som de hade tillhört. Mm. Och varför blev de uteslutna? Jo, det var det här att man talade om andens gåvor på ett sätt som de vanliga baptisterna inte kände igen sig i. Och andens gåvor, det är just det här övernaturliga. Att man började söka efter tecken och att det är som om Gud gjorde en liten blinkning till de troende och man skulle tyda tecken runt omkring som andra inte såg. Känner du igen vad jag pratar om nu?
Mm. Ja, men jag, andens gåvor vet jag ju naturligtvis vad det är. Och det är ju som du säger, det handlar ju om övernaturliga gåvor. Och som har varit kanske mer, om man talar om frikyrkor så har det väl varit inom pingst mer. Men har även nu naturligtvis rinner över i de andra olika samfunden och mycket inom trosrörelsen också. Där man pratar om, om helanden och under och tecken. Och kraftgärningar, man pratar om att man ska be för sjuka som, ja, och tala i tungor, hela den här biten.
Så det, och där finns kom ju du med den andra. Mm. Ja, där kom du med, alltså alla de här nådegåvorna du räknar upp, de har ju Paulus beskrivit i första Korintierbrevet 12 kapitlet. Men så andens gåvor, det här att kunna helbrägda göra genom handpåläggning och så vidare. Och genom tron och att det kanske är lite underverk just för oss som tror på det här sättet. Och det andra som baptisterna, den ursprungliga frikyrkligheten i det här sammanhanget, reagerade mot, det var dopet i den helige ande som då skulle uttryckas genom tungotal.
Just det. Mm.
Har du hört tungotal?
Ja, oja. Jag är uppväxt inom frikyrkan. Klart jag har hört tungotal.
Och det är något som de som inte tillhör frikyrkligheten, för det är väldigt ovanligt tror jag, att man talar i tungor det som har hetat Svenska kyrkan i de...
Mm. Ja, det finns väl falanger inom Svenska kyrkan som är mer karismatiska. Så det har väl funnits där, men generellt så är det väl mindre, naturligtvis. Så är det ju. Mm.
Det är ovanligare i alla fall.
Exakt.
Ja. Mm. Ja. Och när man lyssnar på inspelningar som gjordes ifrån Knutby och som man ville skulle sprida, så har jag ju lyssnat på Kim Vincent. Han hade alltid en ramsa som dök upp då och då. Rimdalalala började den. Och då har man, det är så intressant därför att du ska veta det, att tungotal förekommer i många kulturer, i många religioner. Och det är också kul hur Paulus säger, han tar i tur lite grann med det här fenomenet. Därför han säger så här, hur skulle det vara om alla babblade i tungor liksom? Vad skulle folk tänka om de kom in i församlingen och alla stod och pratade i tungor på det här viset? För att det är ju dock inte, det sägs ju att den kunde prata ryska eller den kunde plötsligt prata franska. Men det har visat sig, det stämmer inte. För man har gjort forskning förstås på personer som tungotalar och har gjort studier av hur hjärnan reagerar. Och det tyckte jag var väldigt fascinerande därför att det finns de som habituellt pratar i tungor. Och det kan vara jobbigt för omgivningen. Du ska veta det, när min mormor begravdes i Västerås, de tillhörde ju pingstförsamlingen i Västerås, då var en kvinna där och jag var orolig redan när jag såg att hon var med för att vid begravningen, och det var en kistbegravning, och du vet när min mormor sänktes ner i graven så var det ett starkt ögonblick för mig. Och då började den här kvinnan och prata i tungor och liksom vände ögonvitorna fram. Och det störde ju min andakt att hon liksom tog över. Ja. Att, och det är det som är problemet, därför att när man tittar på hur hjärnan reagerar hos den som har tungotal, så visar det sig att det är nästan motsatsen till hur det ser ut när vi är koncentrerade och i meditation. Utan det är som att man sänker medvetandet till nästan ett transtillstånd. Och då kände jag att det var jobbigt. Så när min morfar dog, då bad jag min pappa att han skulle be pastorn i pingstförsamlingen i Västerås att säga till den kvinnan att hon inte skulle göra det där igen. För hon gjorde det vanemässigt. Det visste alla, ja, men hon brukar göra sådär. Men det tog ju över andakten kanske, och vad jag upplevde och de andra runt omkring som var släkt.
Jag tycker att det är ett bra exempel på vad vi talar om överhuvudtaget lite grann, det här. Att, jag menar, det finns ju ingenting som kan förbjuda tungotal, men man ska vara vaksam med det och man måste vara aktsam med det, för det är ingenting som man ska, precis som det står, man ska inte hålla på och babbla hejvilt. Men där har vi Livets ord som ett stort exempel som verkligen använder det jättemycket offentligt och utåt. Och det kan bli jätteskrämmande för människor. Ja. Jag vet många som har haft skrämmande upplevelser av det. Jag tror man ska vara jätteförsiktig med att använda det offentligt. Om människor vill använda sin egen bön eller man använder det privat, fine. Men precis som du säger, att man måste vara aktsam. Och det är lite grann så det är med så mycket, tycker jag. Att, jag menar, så länge människor får tro, man får tycka vad man vill, man får tro på övernaturligheter, men man måste vara vaksam med vad man sprider med och vad man ger till andra och vad andra får för upplevelse av det. För vi är inte likadana, vi har inte samma syn på saker och ting eller känslor inför saker och ting. Och vi är olika känsliga, uppenbar. Ja, men som du, jag förstår absolut att det störde din stund.
Ja,
fullständigt respektlöst att göra det, så. Kan jag känna.
Jo, precis. Mm. Men hon var väl kanske naiv och förstod inte det.
Utan,
men det, då kan man gå till Paulus, för han säger just det. Att, nej, men tala i tungor, då har du kontakt med... Då talar du med Gud och det gäller dig själv. Men det är ju ingen annan som kan förstå dig så... Och i många traditioner där ingår ju de här en av nådegåvorna är ju också att kunna översätta det som den här i ekolali, eller vad heter det, glossolali, tungotalet, säger på de här lätena till någonting viktigt eller riktigt eller begripligt. Men jag tycker också att man ser hur vettiga pastorer tonar ner det här i vad heter han? Han heter Niklas
Pienso. Niklas Pienso.
Pienso uttalar man det. Ja, visst. Men han har ju sagt det, att nej, men tungotalet, det är ungefär som när man pratar jollrar till ett litet barn. Det är en form av kommunikation och det, så att man ser att han tonar ner det från att vara
Vem är Niklas Pienso då, för de som inte vet?
Ja, du får förklara.
Pingstledaren numera.
Han är pingstledare och det roliga är att han kom från ett helt annat samfund i Göteborg, men kallades som ledare till pingstförsamlingen i Stockholm. Ja.
Nej, men alltså det här är, och jag tänker återigen på barnen, att det här kan vara jätteskrämmande för ett barn med de här inslagen. Att till exempel höra. Så att man ska vara väldigt försiktig med det återigen. Men Rigmor, jag tänker när vi pratar om allt det här att jag tänker på ytterligare ett mejl som vi har fått från en av våra lyssnare som jag gärna delar med mig av, som jag tycker hänger ihop med det här. Det kommer från en man som beskriver att han har psykisk ohälsa, han mår inte bra, och hans flickvän, det jag ska säga också att den här mannen då, han är uppväxt inom frikyrkan pingst, men har liksom kommit en liten bit ifrån det, men den här flickvännen i hans psykiska ohälsa, så säger hon till honom att, men jag tycker att du ska åka till någonting som heter Helande dagar i en församling i Stockholm. Och den här mannen beskriver sig själv som trasig, sjukskriven i ett stort mörker, men desperat efter en utväg och en räddning. Så han tänker, varför inte? Jag testar. Så han åker på de här helande dagarna i den här församlingen och har då skrivit ett mejl till oss där han beskriver det här. Och han beskriver att de då möttes en torsdag, det var en hel helg. Och under första mötet så får de här som då är med under den här som har anmält sig få sitta i solstolar i en ring. Och sen ska de vara med något som heter flödesbön. Och den här mannen beskriver då hur de här ledarna de då varnar för att nu ska de tala till de mörka krafterna. Sen lägger de händerna på huvudet på de här människorna och då som den här mannen beskriver, långa haranger av konstiga, det är väl tungotal och det är böner och det är, som han upplever det, masspsykos som håller på, som han minns det, i 2 till 3 timmar. Och han är helt slut efteråt, sover en natt, sen nästa dag så fortsätter det med samma sak, sån här flödesbön som det då heter, där man talar till mörka krafter och det här fortsätter. Och han känner han beskriver det att han tycker att det är konstigt, obehagligt, han stretar liksom emot han känner ingenting av att det skulle uppfylla honom något positivt på något sätt, utan han upplever att det här är märkligt. Och den tredje dagen så ska man ha enskild bön för de här olika, och då får de gå in i ett rum tillsammans med ensam då, tillsammans med 2 stycken av ledarna, där de berättar att nu ska vi tala till mörkret, och sen så kommer samma sak igen där man då lägger händerna på huvud och axlar och han upplever att man liksom trycker och förväntar sig någon slags reaktion, och han beskriver själv hur han nästan i någon slags protest inte tänker göra någonting utan bara nu har han tack och lov närvaro nog att ta sig därifrån, så han lämnar innan den här helgen ens är färdig, för han känner att det här är ingenting för mig. När jag läser det här så blir jag blir mörkrädd, därför jag tänker en människa som har en psykisk ohälsa och då är extra känslig för olika saker och hamnar i någonting sånt här, det kan ju verkligen utlösa allt möjligt av följder utav att man är i en känslighet rent psykiskt. Och att jag tänker att man är inne på farliga marker när man ska försöka hjälpa människor på det här sättet. Och också därför att jag som har rört mig inom kristenheten och frikyrkan en hel del vet ju att det inte är helt ovanligt heller att man faktiskt kan tala om att psykisk ohälsa är just andemakter och som de pratar om här, mörka krafter, och att man ska driva ut någonting eller att det är med demoner eller att det kan vara och att man försöker att behandla på sitt sätt med okunskap istället för att ta människor till vården när de kan få hjälp. Och det här tänker jag på något sätt också en fortsättning på det här när det blir tokigt. Vad tänker du när du hör det här, Rigmor?
Ja, jag tycker det här, det du har beskrivit eller som vår lyssnare har beskrivit, det gör mig väldigt ledsen faktiskt, därför att jag vet att de här personerna, de har gjort någonting i bästa välvilja, i ivrig välvilja, men de är så fel ute så det de i själva verket ägnar sig åt kan upplevas som en andlig våldtäkt, som ett övergreppsbeteende. För när man är i den här miljön, man har åkt dit, andra runt omkring verkar tycka det här är naturligt och bra, det kallas helande, men det här är ju okkultism. Därför okkultism, det betyder att man föreställer sig mörka och ljusa, men makter som inte går att se. Men någon i ledningen förklarar hur den här osynliga världen ser ut, och så tror man på det tillsammans. Och ge sig in i det där också och tro att nu hjälper vi den här personen och driva ut de här. Och jag har hört i sådana sammanhang onda makter som man kallat släktandar. Att man skulle ha med sig någonting från sin familj och släkt som de tror att de kan driva ut. Eller andar av erotiska andar, att man liksom kan ändra på erotiska drifter och sådana saker. Det finns så mycket konstigt. Och sen ifrån det här, så ifrån den här verbala övergreppen och lägga handen på, så är tyvärr steget inte så långt till fysisk aga. Att man börjar tro att man ska slå bort ondskan ur varandra. Och där kanske du har hört talas om något liknande på nära håll.
Ja, du tänker på Knutby naturligtvis.
Jag vill att du ska påminna dig om hur de i kretsen närmast Åsa, hur framgång nu, framgick nu vid rättegången, att de till sist stod i en ring och slog varandra, misshandlade varandra i tro att de drev ut onda andar som var skadliga framförallt för Åsa Waldau, som hon hette på den tiden. Och det här liknar då, sen är ju inte steget långt till att man också säger till sina barn att du har upprorsandar i dig och nu behöver vi ta bort dem. Och så det har ju även förekommit tidigare barnmisshandel i Knutby till exempel. Och i andra församlingar där det egentligen har handlat om någon typ av exorcism. Och du vet som sagt att jag har en vän. Vi blev vänner. Hon heter Margareta Sturesson. Och hon skrev en bok om sina erfarenheter. För att hon var medlem i den här församlingen i Hör. Och det här, Margareta är en högutbildad kvinna, fyrabarnsmamma, var lyckligt gift, och det är hon med samma man nu också. Men hon, där fick man i församlingen, ledningen, för sig att hon hade onda andemakter. Och det här ledde till att medlemmarna flög på henne för att driva ut de här som de tyckte sig se som spöken i sin egen hjärna i henne. Det här kallas ju projektion. Det här liknar ju vad som har beskrivits som häxförföljelse till exempel. Att en hel bygd får för sig att någon är besatt eller några av onda andar. Och då måste man straffa ut eller skada den här personen i tro att man skadar och driver bort den här anden. Och det här är ju en form av andetro som är, där är då menar jag, då är ju hela den församlingen faktiskt insjuknad. Och när det gäller en person, jag menar, om man läser den här boken av Margareta Sturesson, den heter Om det så skulle kosta mig livet, heter den. När man läser den så berättar hon också om att hon fick en behövde så långvarig vård i psykiatrin. Och hon behövde vak dygnet runt. Därför hon fick plötsliga ofrivilliga impulser att skada sig själv. Och det är det som är det otäcka i en sån här församling, att den som blir utsatt för det här påståendet att man har onda andar, den börjar samtycka med gruppen. Man blir så ensam i det här, och man är ändå fortfarande en social varelse. Så man kan på ett plan inom sig börja samtycka med vad gruppen säger. Och då kommer de här självskadande impulserna. Eller som det blev i barnflickans fall. Hon fick veta att hon var besatt av så onda och så mycket synd och så mycket onda makter. Så hon trodde på det själv och bröts ner på det sättet. Och det här är ju ett exempel på religiös traumatisering då. När man tror gemensamt och börjar prata om de här onda makterna. Men jag vill också säga att det här som dök upp då i slutet av 1900-talet, det hade ju en parallell fenomen i den sekulära världen, nämligen i New Age-världen. Därför i en bok som vi har pratat om i tidigare avsnitt, A Course in Miracles, Mirakelkursen, utav Helen Schuckman och Bill Thetford, så handlar det om hur man skulle kunna öppna sig och kanalisera de här osynliga andarna. Och Helen Schuckman, hon sa, fastän hon är judinna, att hon fick in Jesus. Och Jesus och hon pratade med varandra som en sån här andemakt då. Och jag ser ju också att det här liknar vad jag fick lära mig under läranalysen i den teknik som Jung och jungianerna kallade aktiv imagination. För då skulle man, då fick jag lära mig hur man skulle kunna, precis som Jung hade gjort då, han fick kontakt med profeten Elia och danserskan Salome från Nya Testamentet, finns ju hon nämnt, och hur han pratade med de här och fick upplevelser. Och då kunde man också ta kontakt med någon figur man hade drömt om i en sömndröm. Eller jag blev föreslagen att ta kontakt med Jung, Jungs ande. Och så skulle man skriva ner och kanalisera det här. Så det här fanns som en trend, tänker jag, i slutet av 1900-talet. Som liksom flödade både mellan New Age-rörelsen och frikyrkan. Känner du igen det?
Ja, det jag tänker när du pratar om allt det här, det är att som du beskriver det också fanns inom New Age-rörelsen, att det poppade upp mycket. Och just att man började blanda tro, då en kristen tro, med fiktion i böcker till exempel, där man skrev skönlitterära böcker som blev populära framförallt bland ungdomar, där man liksom visualiserade då den andliga striden, andemakter, det var demoner, det var änglar, det var svärd, och det var liksom ett krig däremellan, och så mellan ont och gott. Och ungdomar har naturligtvis svårt för att hålla isär vad som är vad, när man liksom, man mixar någonting som man kanske uppväxt med en tro, med någonting som också då blir fiktion. Och det tror jag, här rörde det sig jättemycket. Och det var ju väldigt mycket sådana här rörelser under den här perioden, precis som du beskriver, även inom den kristna världen, med övernaturliga fenomen, och man sökte sånt väldigt mycket, och det var mycket om satanism och hur man skulle bekämpa det. Det kom också en bok under den här perioden som hette Han kom för att befria de fångna, som då inte var fiktion enligt författaren, utan då skulle vara en verklighetsbeskrivning utav då en ung kvinna som då själv var läkare och mötte en annan kvinna som var häxa i USA, en amerikansk bok. Och hur hon då skulle befria den här häxan. Och den här häxan då blev då frälst och trodde på Jesus. Och det var en jättekamp omkring det. Och man till och med skulle läsa en, som en besvärjelsebön av beskydd innan man skulle läsa den här boken. För att den var så farlig om man inte visste vad man höll på med. Och så vidare. Så det här fanns jättemycket. Och jag tror att det...
Jag skulle påstå att det har till och med... Det finns väldigt mycket. Dels tänker jag ju på prinsessan, heter hon Märta Louise i Norge. Hon hade ju någon slags änglaskola där hon påstod sig ha kontakt med änglar. Och dessutom var hon kunglig. Och sen tror jag hon avslutade änglaskolan. Och nu är hon ju tillsammans med någon som en figur som kallar sig shaman. Med dubiös bakgrund. Så att där kan man se liksom hur en offentlig person som också har hela mediauppmärksamheten runt sig vill hålla kurser, vill föreläsa om den här typen av andlighet. Och jag började också undra när jag fick kontakt med den frikyrkliga, närmare kontakt igen med den frikyrkliga världen i samband med att jag engagerade mig för Knutby-tragedin. Och då så såg jag ju att det talades om blodiga svärd i de här böckerna och det var en rustning och så vidare. Och då såg jag ju att det här kommer ifrån Paulus brev till Efesierna. Där han i 6:e kapitlet skriver om tron som en sköld och andens svärd och frälsningens hjälm. Och det här är ju så kul tyckte jag, för jag började skratta, för att det han beskriver är ju den utrustning och hur beväpnad man var om man var en romersk centurion. Centurion, det kommer från samma ord som century, alltså 100. Så att en centurion var en officer i de romerska legionerna som höll disciplinen uppe på de här sin enhet av 100 soldater. Så egentligen är det på något vis en biblisk värld, en sagovärld. Och det här blir ju för mig ett riskabelt mishmash. För de flesta, inte alls naturligtvis, men för känsliga personer.
Mm.
Och då är vi där igen, att vi inte vet vem som är sårbar. Och för vem som det här går in på djupet. Och jag har tänkt igen i samband med att vi förberedde vårat avsnitt nu på barnflickan i Knutby. Därför hon är ett sånt tydligt exempel på religiös traumasyndrom. Och att det här inte är ett ovanligt psykiskt trauma som vi sa. Mm. Men att det missförstås och är oförstått och så vidare. Och jag tror att när man på Huddinges rättspsykiatriska klinik så konstruerade man en diagnos för barnflickan som, där man pratade om religiöst färgade vanföreställningar av psykotisk svårighetsgrad eller valör. Så kallad inducerad psykos och förstämningssyndrom och identitets... Alltså man försökte bygga ihop det, men den biten som fattas... Det är ju att för den i sjukvårdspersonal, psykiatri, psykoterapi, klinisk psykologi som inte har själv eller på nära håll sett vad det innebär för människor att leva med Gud, att leva i ett religiöst paradigm, då kan man inte ens föreställa sig att det är det inom en patient. Som för den här patienten kanske är det starkaste inom honom eller henne själv och i själva livet. Så de utomstående, de möter någon osynlig närvaro, en kraft inom patienten. Men patienten kanske skulle kalla det anden. Men den utomstående ser ju inte det här. De känner inte igen det, de förstår det inte. Och då kommer diagnoserna nästan som en bortförklaring av något som är overkligt eller ett patologiskt tomrum. Och då vill jag lägga till någonting som är så sorgligt då. Därför att för en patient med religiöst trauma så kan det bli minst lika illa om patienten hamnar hos en kristen själavårdare som inom de bibliska ramarna försöker att förklara denna existentiella ångest i termer av, alltså att det kan vara demoner och mana till bekännelse, bli fastare i tron, mer överlåten och vad det kan heta. Och man dessutom då känner rädslan att nej, men nu är jag inte förstådd, nu får jag inte vara med i, min familj tillhör församlingen, jag får inte vara med i församlingen om jag inte duger. Alltså den som är psykiskt sjuk lägger tillbaka skulden på sig själv. Och man ska också veta att när det gäller religiösa trauman så kan liksom vanliga högtider, att man firar jul och Jesu barnet i krubban och påsk, korsfärd, alltså det kan faktiskt ofrivilligt vara som en trigger in i de här psykosnära tillstånden.
Mm.
Så att...
Så det du säger är att det är lite, att det är svårt för de här människorna att egentligen hitta en plats där de kan få hjälp, att det är ett litet...
Det kan vara svårt. När problemet är det religiösa traumat, en del av problematiken, då kan det vara svårt. Ja, det är det jag försöker säga.
Ja, precis. Du, tack Rigmor. Vi behöver nog avsluta för idag, fast det finns otroligt mycket mer man skulle kunna säga och gå ännu mer djuplodat i det här. Men intressant och lite skakande också att prata om, tycker jag.
Ja, det är det.
De här bitarna.
Mm. Ja, det är det. Jag känner detsamma.
Tack för idag, Ringmar.
Ja, tack ska du ha. Och tack alla lyssnare. Vi hörs nästa vecka.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.